Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Det är fredag och det är ju då vi kommer ut. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström, en expert och amatör, och vi är störst i Sverige på träning. Den här veckan så kan det vara så att ni uppfattar att jag liksom andas lite högt. Jag har andan, jag ska inte säga att jag har den i halsen för att den är högre än så. Den är inte i magen, den är inte i bröstkorget, den är inte i halsen. Den är liksom i svalget, så ligger min andning så här. Du vet, som en fisk som har kommit upp på land ungefär, ja. Som inte får luft. För att jag är så fruktansvärt stressad. Så fruktansvärt stressad. Och Lovisa, det var faktiskt ett ögonblick
att
den här veckan,
ja,
som jag tänkte hoppa från en bro. Och jag skämtar inte ens, förlåt. Oh. Men jag verkligen kände så här, nej, jag ger upp. Jag promenerade när jag fick det här beskedet. Och det var bara så här, jag lägger mig ner här nu, mitt på gatan. Hoppas att det kommer en cykel och kör över mig här nu.
Jessica!
Nej, och det var när jag fick veta att mitt minneskort som vi spelar in podden på, som hur märkligt den kan låta, gick sönder när jag skulle stoppa in det i datorn och skicka över det till våran klippare. Det inte gick att laga. När jag fick det beskedet och insåg så här, vi måste göra om poddinspelningen. Du vet, när man har en vecka när man har tryckt in allting på minutschema och inte ens på kvällarna får man lugn och ro. Det är först när man går och lägger sig man får lugn och ro, och då får man inte heller lugn och ro, för då är man så stressad så man kan inte sova, så man ligger där och bara tankarna snurrar och man har hjärtklappning, och sen är det morgon och så ska man gå upp igen. En sån vecka har jag, eller såna veckor har jag haft ett tag, och då bara så här, vi måste göra om podden. Alltså jag bröt ihop. Men du tog det med fattningen då, det får man ge dig.
Ja, men alltså, jag kan ju läsa upp våran sms-dialog när du skriver, ja, dels då så förut resonemang om att det kanske går att laga minneskortet, men det kommer ta några dagar till, så här, det går inte att laga kortet, fy fan. Och sen så ger jag lite förslag till dagar och tider den här veckan när vi kan göra igen. Och sen så skriver du, varför händer alltid det här när man är så stressad att man inte kan andas? Och sen så är det gråt-emojis, ja, och mitt hjärta. Jag är så här, okej, okay, ska peppa lite. Men samtidigt så här, sätta ner foten att det är inte okej att må och känna sån här enorm stress som du gör just nu. Och skriver då lite så här halvpeppande, men också en liten piska, universum som talar. Och du, Jessica, svarar, i så fall är universum en bitch.
Ja, men det var väl ganska spot on. Ibland är ju universum en riktig bitch, alltså. Som jag bara jävlas med en.
Jag känner ju å andra sidan ett litet sting av lycka, som i att nu är vi even Steven, Jessica. Alltså, ja, att det är inte bara jag som strular till det.
Nej, det är bra, det är bra. För det roliga är ju att de gånger som du har strulat till det, det har ju också varit gånger när jag har haft fruktansvärt mycket att göra och varit så superstressad. Men när det är ens eget fel, då är man mer så här, men du vet, då kan man ju sitta och banka sitt eget huvud i väggen. Men när det är ditt för sig, jag kan ju inte heller bli jättearg på dig, men samtidigt så här, varför händer det här nu? Man blir ju förtvivlad. Men den här gången var det alltså mitt fel. Men det är kul att visa att du tar det med fattning och jämnemod. Jag tycker att det känns som du har utvecklats på den här fronten. Du är så lugn nu för tiden.
Ja, nej, men alltså det här året, jag vet att det har varit, det är skit och allt är inställt och man kan inte göra det man vill. Jag kan inte jobba på det sättet jag vill. Jag kan inte träffa min släkt, mina vänner på det sättet som jag vill. Skit. Men jag har också fått ett sånt space. Jag har fått ett sånt space i mitt hem, i min själ, i mitt hjärta. Och alltså mina stressnivåer, de är så låga. Så att jag fick inte ens förhöjd puls när du smsade mig att det hade skitit sig med minneskortet. Jag tänker så här, nej men universum ju, som talar till dig. Universum talar till mig också och säger, det kommer lösa sig. Eller typ Jessica kommer lösa det här. Men det är ändå där liksom jag landar först. Men jag tror vi behöver sätta in det här i ett lite större sammanhang. Och det är ju nämligen att vi idag i träningspodden firar avgipsning. Jag har blivit av med mitt gips. Det är också därför som jag bara känner så här, allt kommer lösa sig. Jag kommer bli av med gipset. Jessicas minneskort, det kommer kanske inte börja funka. Vi kanske får spela in igen. Men det gör ingenting. Och nej,
då förstår det, jag.
Ja, det är liksom, nu löser sig universum åt mig.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Men dock, jag hade ett riktigt psykbryt förra veckan. Det var mindre än en vecka kvar till avgipsning. Jag var i ett dåligt hormonellt och mentalt mode. Det hade varit kämpigt under dagen. Jag kände så här att knepigt, jag skulle skära någonting med kniv och gaffel, och det bara gick emot mig jättemycket. Och min man, så omtänksam, han frågade Lovisa, hur är det? Är du ledsen? ledsen? Har det hänt någonting? Är det någon som har varit elak mot dig? Och jag så här slöt in mig lite grann som en sån här mussla liksom. Ah, typ slog bort det lite grann. Fyllde upp badkaret sen på kvällen innan jag skulle gå och lägga mig. Och så gled jag ner, låg med händerna upp i luften. Och liksom bara kände så här, för fan, jag är så trött på det här. Och jag blev så ledsen. Ett riktigt så här... darrar på underläppen. Kommer ut när jag har liksom tvättat av mig så gott det går med gips. Och sen Hans igen. Men Lovisa, alltså, är det någonting vi behöver prata om? Det känns som att det är någonting. Och jag så här, darrar på underläppen. Och det är ju så för många av oss att vi har valt en partner som kompletterar oss själva. Jag tror inte på att lika barn leka bäst, utan man behöver en motsats. Så när jag kommer med alla mina känslor och det är så mycket, Hansa, konkret, okej, okay. Hur många nätter är det kvar? Hur många träningspass ska du köra till avgiftningen? Vad ska du träna? Hur många måltider? Och tänk allting du kommer kunna göra till sommaren. Och så här, konkretiserar allting. Och det kändes faktiskt betydligt bättre. Så det är skönt att ha någon som inte hänger på min känslostorm, utan som faktiskt bryter ner det och konkretiserar.
Ja, nej, vad skönt ändå. Det behöver man ju verkligen ibland. Men jag tänkte, om det här hade hänt, alltså den här grejen att vi hade fått göra om alltihopa igen, om det hade hänt när du precis hade gipsat dina händer och var så deppig, då kanske du också hade brutit ihop över en sån sak. Så att det kanske hänger ihop lite grann med vad man är i övrigt i livet. För nu visste ju du så här, det här kommer att hända den här veckan, och det är ju något som du har längtat väldigt mycket efter.
Ja, alltså jag skulle nog säga att det var som jobbigast just de sista två veckorna. I början då var det mer så här, men det är så lång tid som det här gipset kommer vara, och särskilt direkt efter operationen, då var jag så här, åh herregud, det här blev en mycket större grej än vad jag tänkte där i längdspåret när jag kraschade. Men då var jag så här, då satte jag upp mina liksom egna deltidsmål för när saker och ting ska ske. Men sen så försökte jag hela tiden ta genvägarna, till exempel att jag presenterade en idé för läkaren att jag inte skulle behöva vara gipsad mer än en vecka. Jag lovar att sköta mig, och han bara nej. Liksom satte mig lite grann på plats och förklarade vad som händer om det här går åt fanders med handen och så vidare. Å andra sidan så har jag kunnat faktiskt med facit i hand, och det är ju alltid så lätt med facit i hand, kunna träna mer saker än vad jag trodde. Jag har känt mig starkare än vad jag trodde. Det som har varit är ju sömnen. Och nu i natt, när jag sov första natten på väldigt, väldigt länge då. Då pratade vi ju typ 2 månader. Sovit hela natten. Inte vaknat en enda gång. Inte haft några domningar för att jag har legat på konstiga sätt. Eller haft ett gips som spänner lite grann. Och jag vaknade i morse och kände mig helt utvilad. Och det är ju liksom, då är också så här, halleluja, ge mig vilken motgång som helst. Jag är så mycket robustare jämfört med när sömnen krånglar. Eller när jag liksom vet att okej, jag har ju ändå blundat i 8 timmar. Men vad har jag gjort under de där 8 timmarna? Det känns som att jag har bearbetat hela världspolitiken och alla kriser. Och skrivit filmmanus och tutti.
Ja, men hur känns handen nu då?
Jo, men igår när jag satt och jag hade världens finaste arbetsterapeut, och jag var lite så här, tänk om det här är någon som är väldigt torr och saklig och liksom kanske bara tittar på handen och är väldigt handfokuserad. Jag behöver ha liksom helhetsgreppet. Men hon var så fin, hon var rolig, och hon så här förenade lite med mig, för vi pratade om ganska så direkt när hon hade klippt av, så fick jag göra rent, och jag bara kände att det här är superläskigt. Och så skulle vi göra lite, hon visade mig, jag tror det kallas för liksom ärrvävnadsmassage, och det är ju någonting som man kan göra om man har ett snitt ärr eller liknande, att jag ska smörja med en olja och sen så ska jag massera ärret så att inte vävnaden liksom fastnar på, jag ska förklara det, på skelettet. Alltså när jag rör händerna så ska liksom ärret följa med. Huden ska följa med hela tiden så att det inte ska bli stelt på hudnivå. Så förstod jag det som. Skitsamma, men då skulle hon visa ett ärr som hon hade på sin underarm, och det var långt. Det var säkert 15 centimeter, men så såg man att det var ändå gammalt. Och så sa hon så här, Lovisa, Jag har också kraschat med längdskidor. Men jag hade inte längdskidorna på fötterna. Jag hade dem i händerna på parkeringen bredvid bilen och halkar med längdpjäxorna på asfalten. Jag bara, oj, okay. Oj. Då kunde vi ändå fnissa åt liksom vilket elände som det kan bli. Men hon var så bra, hon gjorde mätningar. Nu kan inte jag, i mitt fall så kan inte jag jämföra rörlighet höger och vänster och dra slutsatser i begränsningar. Jag kan inte heller jämföra styrka höger och vänster som högern är. Den är ju också rätt knarrig och lite konstig. Men hon var ändå så här, mätte med grader och sen fick jag ett träningsprogram med 6 övningar skulle jag göra, och där nu känner jag mig som dig Jessica när du fick ett träningsprogram av en naprapat som typ skulle ta, jag vet inte, men du hade räknat på det skulle typ ta 1,5 timme att göra dina rehabövningar om du gjorde exakt som det stod. Kommer du ihåg det här? Det här var ju för några år sedan. Och lite grann filosofin, gör du 20% av det här så kommer det räcka. Så, men att man tar i från tårna. Och det var lite så, när jag räknade det här, jag bara, men det här kommer ändå ta typ 20 minuter, 3-5 gånger om dagen. Jag bara, oh, jag får nog sprida ut det här lite mer i doser och göra lite här och där. Men jag har kommit igång med mina övningar, det är lite knarrigt. Men jag är så här konkret, så jag frågar så här, får det göra ont? Ja, det får det. Hur ont får det göra? Men det får göra rejält ont. Okej, får jag bära saker i fingrarna? Ja, du får bära saker i fingrarna. Hur tungt får jag bära i fingrarna? Du kan bära hur tungt du vill som känns rimligt. Okej, då får jag liksom svart på vitt. Och jag har också fått en klassisk, mina barn tyckte det var kul, squishy. En sån här som var poppis med sån här boll som man ska trycka, fast min är ju liksom skumgummi, så det är inte de här snygga som folk beställer från Asien med såna här gulliga djur, utan det är en liten skumboll som jag sitter och trycker och pumpar med, och jag tänker att jag kommer bli väldigt väldigt stark i nyperna. Så ska jag tillbaka om 3 veckor och då ska vi mäta igen, kanske titta på lite nya övningar, och sen så ställer jag den konkreta frågan, när kan jag hålla hantlar ordentligt i nävarna och skivstång? Och då säger hon, ja, kanske om 3 månader. Och det är så här, okej, då blir det ett nytt tidsdelmål. Återbesök om 3 veckor. 3 månader tills jag får börja göra de här rejäla hantel- och skivstångsövningarna. Men ja, universum, det talar till mig. Jag är namaste.
Ja, jag är inte avundsjuk på din rehab, och när du ändå är inne på rehab så kan jag berätta att jag har gått i väldigt svåra grubblerier här sista tiden. Och det kan ju också påverka att jag känner mig stressad och inte mår riktigt toppenbra. För att jag har återigen väldiga problem med min häl. Det här har ju varit en följetong i träningspodden, och det blev ju lite bättre faktiskt. Jag har ju fått behandling hela hösten och träningsprogram, och jag har avstått från att springa under ganska lång tid för att den verkligen skulle få chansen att läka. Och då har den varit bättre efter nyår, december, februari. Men nu när jag kom hem från Atlanten och började sätta igång och träna igen och sådär, så har jag triggat det onda på något sätt, för att nu är det tillbaka och nu är det nästan värre än någonsin. Alltså nu är det ju inte bara ont när jag gör en fysisk aktivitet, utan det gör ont även när jag inte gör någonting, när jag bara går runt. Alltså det dunkar hela tiden i hälen, och den är ju inflammerad. Det är ju en slemsäck som hela tiden blir inflammerad för att jag har fått en benutväxt som ligger och trycker mot hälsenan, hälsenefästet, och där finns det slemsäckar, och slemsäcken som ligger där, den hamnar i kläm hela tiden, och då blir den inflammerad, och det är den som gör jätteont. Så att det är egentligen inget farligt, alltså det är inte så att hälsenan kan gå av, men det gör ju fruktansvärt, fruktansvärt ont och är rött och svullet och irriterat liksom. Och då har jag varit ganska mycket nere i källan och börjat kolla vad har jag för options, och landat i att jag kanske kommer att bli tvungen att operera den här foten, för att nu är det så pass illa att jag kan ju knappt ha vanliga skor. Och då har tankarna ändå gått så här, jag är 45 år, ska jag aldrig mer kunna gå ett par fina skor i resten av mitt liv för hälen?
Nej, men alltså, priorities first.
Ja, men jag förstår att du skrattar, för att det låter ju urfånigt, men tänk dig själv att gå ett helt liv där du bara kan gå i sneakers, inte ens alla sneakers utan vissa sneakers, och skor utan häl, det vill säga tofflor. Skulle du vilja leva resten av ditt liv i sneakers och tofflor?
Alltså, du kommer bli ambassadör för, vad heter de här, Birkenstock.
Ja, det får ju bli det, eller den här foppatoffen som vi har pratat om att jag får börja göra allt i. Inte bara liksom ha i trädgården, utan också ha när jag går på fina fester och när jag ska gå ut och springa, så det blir foppatoffen.
Din stylist blir jättenöjd, stackars Sara som ska sätta ihop det här med klänningarna.
Ja, precis. Sara får ju göra det till sitt livs mission och försöka få foppatoffler trendiga, helt enkelt. Nej, så att det är bara en aspekt, men när jag började tänka på det, tänker så här, resten av livet utan att kunna gå i ett par fina skor, vet inte. Och alla skor som jag har, de kommer jag få åka ut, för att jag kan inte, jag kanske kan få på mig inte ens 10% av min skogarderob. Så att det är många skor som kommer att flyga all världens väg här, tyvärr. Men sen började jag tänka också så här, ska jag inte kunna springa utan att ha ont resten av mitt liv? Ska det vara resten av mitt liv? Det är jag faktiskt inte ett dugg sugen på. Det känns för jävligt, rent ut sagt. Och som det är idag så kan jag ju bara springa kortare sträckor. Och när det är som värst och värst inflammerat så kan jag ju knappt springa alls. För då kan jag ju nästan inte gå med ett par skor på. Och det känns ju också... Jag vet inte. Men då börjar man ändå tänka, det är 12 månaders rehab på en sån här operation. Och det är inte ens säkert att det blir bra. För det blir bara bra på 60-70% av de som gör operationen. Så det betyder att det finns 30-40% risk att det inte blir bra. Och att jag kastar bort 12 månader på rehab helt i onödan. När man först ska gå på kryckor i vad det nu är, 6 veckor, för då har man gips. Och sen så långsamt liksom få arbeta upp och använda foten och inte kunna springa eller motionera. Och framförallt spela basket på ett helt år. Och hur många basketår har jag kvar i mig? Förmodligen inte jättemånga, för att basket sliter ändå på. Jag känner ju det. Det sliter på allt. Det är så mycket hopp och det är snabba vändningar och det är slitigt fysiskt. Så ska jag kasta bort ett av de sista åren jag har kvar på det roligaste jag vet med att operera mig? Eller ska jag fortsätta spela och ha lite små ont hela tiden? Det är så jävla svårt alltså. Vad tycker du att man ska göra i ett sånt här läge?
Alltså, jag har ju två. Det här om jag vore du perspektivet, men också hur jag som coach resonerar när man är vid sidan av. Och min erfarenhet till exempel av hallux valgus operationer som ju är liksom stora ingrepp som man inte vet säkert att det kommer att bli bra bara för att man opererar, men man tar ju liksom ändå bort en del av de fysiska grejerna som kan orsaka symptom. Det är ju att det faktiskt funkar jättebra. Och har man tålamodet att faktiskt tänka på väldigt lång sikt och man dessutom är i en sån grupp att man faktiskt kan få hjälp av vården jämfört med om man kanske vill ha en operation men inte kan få den. Och jag tänker som i med all typ av trauma, om man tänker sig förlossningsskador eller hamstringsskador. En klient till mig som krossade axeln i en fyrhjulingsolycka. Alltså, det är klart att där och då så är det skitjobbigt, men om man mäktar med den processen så tror jag att man går stärkt ur den. Alltså statistiskt sett, men också vad man lär sig om sig själv. Och det här med facit i hand. Du har ju pratat om din här, om, jag vet inte om vi kan datera det till en särskild, alltså, men det är ju flera år skulle jag kanske säga nu. Om man tänker sig då, om du hade gjort den operationen för ett år sedan och du hade varit helt smärtfri idag, ja, men då är det ju lätt att säga, ja, men då borde jag ha gjort det.
Ja.
Men jag tänker som coach att alltid är smart att skriva ner sina tankar, för att jag förstår ju liksom med smärta och besvär och begränsningar och upplevda hinder att det liksom snurrar så mycket i huvudet, och som du säger, när livet är lite skakigt som det är så har man svårare, de flesta av oss, svårare att hantera smärtan. Alltså att det faktiskt blossar upp och att vi får mer besvär. Men att sätta sig ner och skriva till exempel en för- och emot-lista för operationen. Att väga möjligheter mot potentiella utmaningar/hot. Och att faktiskt en gång för alla skriva ner en lista, läsa igenom vad man har skrivit och inte det här att det ska vara så många saker som möjligt utan försöka hitta tunga argument och sen också presentera kanske sitt case för någon som man har väldigt stort förtroende för. Lite grann som att man har en liten föreläsning och får prata högt men ändå ha ett underlag att resonera kring. Det tror jag är en framgångsfaktor i ett sånt här typ av trauma som jag kallar det för med mitt coachspråk. Mm. Är du med på resonemanget?
Ja, absolut. Och fick jag spola tillbaka så hade jag ju gärna opererat för ett år sedan. För då hade jag ju varit frisk nu. Och säsongen blev ju ändå förstörd, basketsäsongen. Så det hade ju inte spelat någon roll.
Just det!
Vi har ju inte spelat sedan i oktober. Så att,
du skulle ha passat på med facit
i hand. Ja, om man kunde backa bandet. Men å andra sidan så är det ju i såna här fall, just när det gäller fötter, det sista man ska göra är ju operation. Man ska prova allt annat innan man opererar. För att fötter läker så himla långsamt. Det läker långsamt och vi är så beroende av våra fötter. Man vill liksom inte att det ska bli något tok med dem. För att man ska gå ett helt liv på sina fötter. Och det vill man gärna ska fungera. Så att alla säger ju det. Så här, är det fotskada, det sista du ska göra är operation. Testa allt annat först. Och det hade jag ju faktiskt inte gjort. Så att jag gav ju hösten liksom till att testa andra grejer. Men jag googlar också lite grann häromdagen för att jag blev ganska nedstämd när jag såg att det var 12 månaders rehab. Så jag googlade så här, finns det några andra möjligheter? Och jag har faktiskt inte provat sån här stötvågsbehandling. Vad var det där för ljud?
Alltså jag har ju aldrig själv gjort stötvågsbehandling, men flera människor runt omkring mig har gjort det. Klassiska ställen är ju häl, armbåge, någon har gjort på knät. Nej men alltså, framförallt männen runt omkring mig som har gjort de här behandlingarna, de säger ju att det är den största smärtan som de någonsin har varit med om. Alltså så pass att man får feber eller att tårarna kan börja rinna av smärtan. Alltså jag kan inte förstå hur ont det kan göra när en man säger så. Men det är ju inte någon skönt. Det är ju inte som att gå på massage. Det är inte massagepistol-feeling,
nej,
tror jag. Men jag har ju aldrig upplevt, jag har aldrig provat det själv, som tur är.
Och jag som är så smärtkänslig, jag har ju i och för sig fött 3 barn, den naturliga vägen. Så att jag tror jag klarar väl en del smärta, men shit alltså. Det får ändå vara värt att testa. Plus att jag hittar en massa andra så här husmorsknep som man tydligen kan göra. Att man kan skära sönder sina skor och plocka ut hälkapp. Och ja, kanske få köpa något speciella skor. Jag såg att de hade det här märket som heter de Scholl eller Skoll eller du vet det som stavas S-C-H-O-L-L.
Fotriktiga skor.
Eller hur? De är ju som Echo var innan Echo blev coola. Så Scholl har liksom inte riktigt kommit dit än. Men fotriktiga är precis vad de är. För att de har tydligen skor som är speciellt anpassade för att man ska kunna springa med sånt här. Så att det är kanske ett par sådana jag får prova. Jag får liksom bli den som alltid går med fotriktiga skor. Då är vi tillbaka på det där. Aldrig får gå i ett par fina pumps igen. It's over. Ja, vi får se. Jag ska ge det en chans till innan operationen. Men sen ska jag nog ta till mig det du sa faktiskt. Att jag ska skriva en ordentlig lista. Vad heter det? Cons and pros. Pros and cons. För och emot helt enkelt.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behövde piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan.
Mm-hmm. Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack Rusta.
Men du, nu vill jag berätta en annan sak för dig. Jag har så mycket att berätta för dig när vi poddar. Och den här veckan har jag jättemycket
att berätta. Mamma, vet du vad? Absolut.
Mamma, vet du vad jag gjorde? Vet du vad jag gjorde häromdagen? Nu ska jag berätta vad jag gjorde häromdagen. Jo, jag ledde faktiskt ett online-event för Vallio. Vallio som är ett finskt mejeriföretag. Och de forskar väldigt mycket i maghälsa. Så att de gör vartannat år faktiskt, jag ska inte ljuga, så ger de ut magrapporten.
Och det här jag älskar magrapporten.
Och du känner till den?
Ja, men jag har inte hört den, alltså, jag måste säga varannat år, ja.
Ja, precis. Så 2019 kom den förra gången och så nu 2021, den har precis släppts. Så det var därför som jag ledde det här eventet, för att vi pratade just om magrapporten med experter och en panel och lite grann. Och tittade på resultaten från magrapporten. Och den var ju lite extra spännande i år tyckte jag, för att vi har ju haft ett pandemiår. Och då undrar man ju hur det påverkar svenskarnas maghälsa. Det är ju faktiskt väldigt intressant. Och då visade det sig att magproblemen bland svenskarna har minskat faktiskt.
Jaha!
Ja, hade du gissat på det? Alltså jag tänker ändå att man blir så här orolig och har mått dåligt under pandemin och att maghälsan kanske skulle ha blivit sämre då.
Ja, för att man har ju tittat på, från min bransch har de ju tittat på fysisk aktivitet, alltså hur vardagsmotionen har minskat generellt. Mm. Och sambandet också mellan att människor helt enkelt befinner sig färre gånger per månad på gym. Så att man ser liksom den fysiska aktiviteten i intensitet också har minskat. Men jag måste tänka, vilka parametrar skulle kunna styra det här då? Vad tror de här experterna att det beror på? Att det faktiskt har blivit bättre trots att många grejer har varit sjukt stressande?
Ja, men nu ska jag berätta vad som har faktiskt blivit bättre. Därför att den vanligaste orsaken till att man har ont i magen, det är stress. och stressen har minskat under detta pandemiår. Det är ju vissa som har haft det mer stressigt, till exempel de som jobbar i sjukvården. De har väl gått igenom den värsta stressen i sitt liv. Men för många, många andra så har vi ju haft mycket mindre stress. Vi har suttit hemma och jobbat, många saker har blivit inställda. Vi har inte haft den sociala stressen, för man har inte fått eller kunnat umgås med någon. Det har inte varit stressigt med resa iväg med familjen, för även om det är semester så kan ju det vara världens stress. Det har inte varit stressigt med ungars aktiviteter, för det har inte varit några aktiviteter.
Alltså det är check, check, check på allting på det här på mig. Det här är ju jag.
Du ser, det är du. Det kanske är därför du är så lugn nu. Du känns så lugn och harmonisk, men det är säkert för att det har blivit en massa stressmoment som har kopplats bort från ditt liv också, precis som många andras liv. Och sen faktiskt det som du var inne på, att man går mindre till gymmet och sådär. Men man har också gjort en undersökning här, vilka nya vanor man har skaffat sig under det här pandemiåret och vilka av de vanorna som man kommer att hålla fast vid. Och då visar det sig att vanor som man inte kommer att hålla fast vid, som man har skaffat sig under det här året, det är umgås virtuellt. Ja, men det förstår man ju. Så här, det är väl ingen som hellre har en virtuell AV än att gå på en riktig AV.
Ja, nej. Eller? Nej,
alltså, om nej, du, när du får träffa inte dina kompisar igen, då kommer du väl inte att säga så här: men vi behöver inte ses, vi kan väl bara ses på datorn på Zoom. Det kommer
nej,
du inte.
Nej, och det håller väl du med om, Jessica. Är inte AVN på något sätt, antingen om den är liksom i ett jobbsammanhang eller med kompisar utanför jobbet, det är ju bland den bästa. Alltså bästa aktiviteten, förutom en träningsdejt.
Ja, men man älskar ju AV. Jag tycker att det är så himla, himla kul. Och sen annat som man inte skulle hålla fast vid efter pandemin. Nu ska vi se. Nej, vad fan är den? Jo, här. Förlåt att jag svär. Tänk vad ni har fått stå ut med det här länge. Jo, det är att man inte kommer att fortsätta äta utomhus.
Men all mat smakar bättre utomhus.
Ja, men jag tycker också det. Alltså, vi svenskar är ju de som går ut och äter så fort vi kan. Det bara säger okej, det är 3 plusgrader ändå och det är faktiskt uppehåll, så då kan vi sitta ute och äta.
Sätt på grillen.
Hörrni barnen, ta på er ordentligt nu så sätter vi oss ute och käkar. Det är ju verkligen svenskan, men det kommer vi tydligen inte att fortsätta med. Och sen så kommer man inte heller att fortsätta med att träna hemma, som väldigt många fler har gjort under det här året.
Va?
Ja, men det tycker jag ändå är lite konstigt, för att du vet ju också att alla träningsredskap har ju tagit slut. Folk har ju köpt hem en massa träningsredskap. Folk har laddat ner en massa såna här online-träningskurser. Man har blivit medlem på sidor som till exempel Yogobi, som jag kör väldigt mycket hemma, och andra såna online-träningssidor. Vad ska alla människor göra med sina träningsredskap som de har köpt hem? Kommer det nu att hamna på Blocket? Kommer det bli så här anstormning på Blocket? Träningsredskap, knappt använda. Säljs till halva priset.
Nej, men nu får jag associationer. Jag får ju alltid associationer. Men när jag var liten, jag höll på att säga 9 år, men jag måste ju ha varit yngre. Och så hade jag alla mina gosedjur. Och så hade jag blandat så här, några stycken i sängen, några stycken på hylla och så någon lite så här stor hund som låg på golvet och vaktade sängen. Och så kände jag ett behov av att göra ett schema så att alla nallarna skulle få vara på prime-platsen, liksom, uppe på vippen vid huvudkudden. För det kändes som att gosedjuren kunde tala och hade känslor. Så jag hade ett rullande schema över en 7 dagars period för mina gosedjur. Och skulle jag åka hem till mormor och sova över, då var jag så här, åh gud, vem ska få följa med idag? Och jag tänker så här, i sitt liksom lilla hemmaträningshörna där man har en kettlebell och några hantlar och ett gummiband, man får liksom köra ett rullera på dem, så att alla får vara med och liksom, ja, idag får jag vara med och lyftas, så de inte står där och dammar alla så här Toy Story grejerna. Tänk alla hemmaträningsredskap, de kommer ju ha så tråkigt när vi alla är iväg på gymmet och på jobbet, och så kommer de stå där och damma och känna sig bortglömda med sina känslor.
Det är ju det jag menar, det kommer hamna mycket träningsredskap på Blocket och på tippen säkert, eller stå i något gammalt garage och får stå där och vara ledsna och bortglömda.
Men jag tänker med hemmaträning, jag kan ändå se bland, men som online-klienter, för jag fattar ju att de, vi brukar säga, Det här har jag sagt i Trendspaningen flera gånger. Och jag vet att jag har gjort det i intervjuer också när vi pratat om trendspaningar för 2020 och 2021. Och jag säger, hemmaträning är här för att stanna. Det är så många som kommer förstå vilka fördelar det är med hemmaträning. Men det kräver disciplin. Man kan inte ligga där på golvet och göra rygglyft. Och så ser man en dammrotta, så ska man in där och dammsuga mitt i passet. Man kan kanske inte freebasade pass där man liksom rycker och drar lite grann och lyfter och gör lite hejsan hoppsan. Den hemmaträningen är ju inte så rolig och kanske inte ger så mycket heller. För mig så är framgångsfaktorn när det gäller hemmaträning, och jag kan säga att tanken på att träna hemma hade aldrig kommit till mig innan jag fick barn. Alltså 19-20 år gammal, träna hemma. Nej, jag ville vara på Sats eller Friskis. Nej. Men när jag fick barn och insåg så här, okej, ett, det här är den träningen som jag har tid och ork och möjlighet att göra. Två, det räcker med att jag kör effektivt här och nu. Jag vet inte hur nästa timme kommer vara med barnkaos och så vidare. Och tre, det är ju egentligen bara för min egen skull som jag tränar. Jag är ju lite grann av en ögontjänare. Och det vet jag att det finns många träningspodden-lyssnare som är. Och därför trivs man bra på gymmet. För att man har liksom känslan av att någon håller koll på en. Och för mig är det sådär klart liksom att folk känner igen mig och tycker att det är lite spännande att jag är på deras gym. Eller kanske liksom tar ur hörluren och kommer fram till mig och säger så här, åh gud, jag lyssnar på dig just nu medan jag tränar. Vad konstigt att se dig. Det är ju jättefint. Men för mig är det också, jag skärper mig när det finns andra människor i lokalen som tränar samtidigt. Och så är det ju ofta på de stora gymmen. Tränar man i ett litet byagym som många kallar det för, då kanske man är van vid att vara ensam jämt. Och då spelar det ingen roll. Alltså ögonkänneri, ja, men liksom, jag går dit och gör mitt träningspass och sen går jag hem. Men många av mina och våra online-klienter som normalt sett tränar på gym och där det inte går att filma sina övningar medan de tränar, nu när de tränar hemma, då sätter de upp mobilen, filmar kanske sista setet av varje övning, och så kan man som coach faktiskt titta, men hur ser det ut medan man tränar och inte bara liksom köra testfilmningar. Så där finns det ändå ett värde i att liksom, man kan till och med få den där ögontjänaren genom att filma under tiden. Kanske kolla själv eller att någon annan ska titta på det. Och det är med disciplin och karaktär som ju många insett så här. För att hemmaträning har ju historiskt sett haft lite lägre värde än den riktiga träningen som sker på gymmet. Nu när väldigt många gymrottor, gymtjejer, de här killarna liksom har fått köra, få inse, men hur känns det att vara på vardagsrumsgolvet och träna? Okej, alltså min man, han, under ett träningspass så hinner han tömma diskmaskinen, fylla diskmaskinen, hänga en tvätt, vika en tvätt. Han hinner också dammsuga, va? I alla fall köket och vardagsrummet. Han hinner kanske bädda nya lakan i barnens rum. Och han har ändå fått ett fullgott träningspass. Men om jag kan inte ha den splittringen, utan jag måste skärma av nästan så att jag har liksom som de här hästskygglapparna och bara och fokusera på vad är det som jag gör nu. Jag skulle aldrig kolla mejlen mittemellan två övningar, eller kanske jag skulle liksom skicka ett sms, men jag behöver ha fokus på det som jag ska göra här och nu. Och det är det här som lite grann kommer skilja agnarna från vetet. Att ha disciplinen och karaktären att göra någonting trots att det finns enormt många distraktionsmoment.
Ja, exakt. Alla är ju olika hur vi lägger upp det där med hemmaträningen. Det är inte helt enkelt. Men så andra saker som man gör hemma som man kommer att fortsätta med efter pandemin, det är laga mat hemma. Det kan ju också hänga ihop lite grann med maghälsan. Att man kanske inte får i sig en massa skit som man får om man äter ute. Samt promenera. Så att det kommer att bli fortsatt trångt i promenadstråken, verkar det som. För det verkar vara en vana som folk kommer att ta med sig. Och det är ju bra, för det är ju bra för folkhälsan, att vi promenerar mer. Och lägger man till det till den vardagsmotionen som man får i sitt vanliga liv, när vi får tillbaka våra vanliga liv någon gång förhoppningsvis, då kommer det att få jättebra effekt på hur mycket alla människor rör sig. Och förhoppningsvis också på den här ohälsan som vi kan se hos svenskarna, som tyvärr breder ut sig, att vi blir allt överviktigare i det svenska folket. Så att det är ju jättebra. Men en sak som jag tyckte var också spännande, med det här att vi har fått lite mindre ont i magen nu under det här pandemiåret, det är att det är ju unga kvinnor som har mest magproblem, vilket är sorgligt i sig, för att det är väl en jämställdhetsfråga skulle jag tro, att vi i de åldrarna, alltså när man är i den åldern, så är det så himla mycket som man ska klara av. Man ska skaffa familj och man ska ta hand om sin familj, och samtidigt så ska man ha en karriär, man ska hämta och lämna på dagis, man ska amma, man ska göra ditten, man ska göra datten. Och även om vi går åt rätt håll så sticker jag ut hakan lite grann och säger att kvinnor tar mer ansvar för hem och familj. Jag tror faktiskt att det är så. Och även om man gör lika mycket så tror jag att kvinnor sköter mycket av det här planeringsarbetet. För det är min uppfattning att män är inte så bra på. Och liksom planera, okej, okay, det är massäck idag. Okej, okay, om barnet ska ha de här gympakläderna eller matchkläderna nästa vecka, då måste de tvättas och, du vet, sköta allt sånt där. Tänka lite framåt. Så det tror jag är mycket av anledningen till att unga kvinnor mår ganska dåligt. Och vi har mycket press utifrån. Pressen som kommer från Instagram drabbar kvinnor hårdare än män. Och det är ju unga kvinnor då, för det här var från 16 till 34 som man räknade som unga kvinnor. Så att det är många förklaringar. Men unga kvinnor har också då under det senaste året fått mindre ont i magen, mindre magproblem. Och en av anledningarna som de då själva har uppgett i den här undersökningen är att när man sitter hemma och jobbar så har man på sig mjukisbyxor. Man har mjuka kläder som inte sitter åt kring magen.
Åh!
Ja, men, alltså,
alla magar blir glada.
Ja, alla magar får plats att andas och att vara. Man behöver inte dra in magen hela tiden, för man är inte bland massa folk. Man behöver inte ta på sig ett par trånga byxor eller någon trång kjol eller en tajt klänning så att man hela tiden måste gå och tänka på att dra in magen. Eller något som trycker mot magen, en hård gylf eller knappar så här, som sitter och trycker när man sitter framför datorn hela dagen. Det är inte konstigt att man får ont i magen. Och så nu när man plötsligt får sitta i lite lösare kläder, då mår magen plötsligt jättebra.
Det, alltså, och slipper det, kanske ha benen i kors.
Ja, det är ju lite sorgligt någonstans. Men också glädjande att det kommer upp till ytan, att tjejer faktiskt förstår att det här kan vara en anledning till att jag har ont i magen. Och en annan sak som också många unga kvinnor hade uppgett i den här undersökningen, det var att när man är hemma så kan man gå på toaletten när man vill. Man behöver inte sitta och hålla sig en hel dag. Och det där känner man ju igen sig i deluxe, alltså att man vill ju liksom inte gå och bajsa på en arbetsplats. Och då kanske man sitter och håller sig hela dagen tills man kommer hem. Det är klart att magen inte mår bra av det. Eller om man behöver prutta och släppa ut gaser. Går man och håller inne gaser, då får man ju ont i magen. Så är det. Och tydligen då visar undersökningen, och även professorn som var där som expert som jag pratade med, säger att det här är mycket vanligare bland unga kvinnor, för att det är genant och pinsamt att prutta eller bajsa så att det luktar på toan på jobbet, eller att någon kanske hör vad man gör där inne och så. Och speciellt tycker unga kvinnor att det är jättejobbigt. Och då påverkar det alltså maghälsan enormt. Och det som också visar sina undersökningar är att hur vår mage mår påverkar väldigt mycket hur bra vi mår överhuvudtaget. För då visar det sig att har man till exempel IBS, av dem med IBS i den här undersökningen, så var det bara 3% som mådde mycket bra, alltså som helhet i sitt liv. Så förstår du hur mycket magen påverkar?
Men jag har erfarenhet av magbesvär, som jag skulle vilja kalla det, för jag har ingen diagnos, jag har nog aldrig sökt, nej, jag har nog aldrig sökt hjälp eller för att jag insåg ganska så, vad ska man säga, ganska så snabbt i vuxen ålder vad det berodde på. Och jag skulle säga att sen jag blev mer harmonisk i min livsstil, och då pratar vi från, ja men typ 24-25. Ja, men i och med så här familjebildning, hitta ett tryggt jobb, ha ordentliga arbetstider, men framför allt det här med att få bättre måltidsrutiner. Mm. Det hjälpte mig jättemycket. Och jag vet att till exempel att när jag tränade enormt mycket som liksom sen tonåring och liksom just mellan 20-24 där någonstans, tränade enormt mycket, jobbade jättehårt och var all over the place. Och kunde åka inlines flera mil i veckan, cyklade överallt. Alltså var enormt fysiskt aktiv. Och jag var tvungen att äta dels så här stora mängder för att orka med det här, men också saker som jag valde att äta, saker som inte min mage mådde bra av. Och jag kommer ihåg när Hans och jag träffades och jag väldigt tidigt liksom sa att jag har problem med magen. Typ så att jag liksom la fram en reservation för att jag kan få magknip, att jag kan bli jättepruttig och svullen och så. Och vi gjorde liksom nästan som en, inte en pakt, men sen överenskommelse att försöka liksom lugna ner magen och se, men vad mår den bra av? Och ja, men dels kanske titta på frukostrutinerna, måltidsregelbundenheten, vilka livsmedel som vi väljer att äta som familj, särskilt nu när barnen sedan många år tillbaka äter samma mat som jag och Hans gör. Men jag märker ju att när det blir stökigt runt omkring, när jag upplever mycket stress mentalt, då får jag magproblem. Det är då jag kan få magsvid. Jag har aldrig haft problem med sura uppstötningar eller halsbränna eller magsår. Men jag får väldigt tidiga symptom i magen och jag får ju det i min nacke. Det är ju liksom mina stresssymptom. Så för mig, så när jag hade problem med magen när jag var yngre, alltså det kunde nästan bli det enda jag tänkte på under dagen, nästan så här planera lite grann inför kvällen om jag skulle iväg någonstans, och så här, det skämmiga i att vara pruttig i magen. Och jag kunde till och med också mentalt så här förekomma problemen, så att jag så här gick och oroade mig i förväg att magen skulle bli dåligt, jag skulle vara tvungen att ligga framstupa över en soffpuff för att jag har magknip. Och det är skitjobbigt mentalt. Ja. Men där är jag ju inte sedan många år tillbaka, och det är en enorm befrielse.
Men det är intressant det du säger, för att det ser man också i rapporten, att väldigt många söker aldrig hjälp för sina magproblem. Och det är nog för att man ofta inte vet exakt vad det är för problem man har. Och det kommer att gå lite och man vet inte varför. Och det är lite olika symptom, så det är lite svårt att beskriva när man kommer till läkare. Och jag har ju gjort värsta utredningen på min mage för diverse magproblem och inte hittat någonting. Och då har jag ändå gjort endoskopi, gastroskopi, du vet, hela grejen. Och de hittar ingenting, man får ingen diagnos. Och det är bara så här, jaha, men vad ska jag göra nu då? Det är det som blir lite frustrerande. Men det påverkar ju väldigt, väldigt mycket hur magen mår. Men som sagt, matvanor, levnadsvanor, för de som gillar att träna, så berättade professorn för mig att det är absolut bra att promenera mycket, men det är ännu bättre att springa. Det bästa för magen är att springa, och det slår också cykla och crosstrainer och alla sådana grejer. Springa.
Är det skumpet?
Ja, det är skumpet.
Skumpa runt.
Det är skumpet, på riktigt. Det ska röra sig lite i magen. Det ska, liksom, du kan tänka dig själv att maskineriet kommer igång ordentligt när man springer på ett annat sätt än när man går. Så att, men det var spännande också.
Får jag återkoppla till det du pratade om för en stund sedan med vilka vanor man skulle fortsätta med och vad man inte skulle göra. Ja. Så nämnde du där med att man skulle fortsätta laga mat hemma. Alltså, ja. Det där är ju en jättestor framgångsfaktor när det handlar om att lägga om sin kost. Alltså, jag tittar på så många kostdagböcker, och där jag scannar av, och kan jag inte se om det är en hemmalagad måltid eller om det är takeaway, så frågar jag det. Dels för att när man lagar mat själv så vet man hur maten har tillagats, vilka ingredienser och smaksättare och så som man har använt. Men det öppnar också upp möjligheten till att ha matlåda dagen efter. Att det blir liksom positivt spill, så att man kan liksom ha lite grann där framförhållningen och ligga steget före, jämfört med de människor som både äter takeaway på kvällen till middag och dessutom äter utelunch och vill ha hjälp med att lägga om sin kost. Det är väldigt svårt när det finns en väldigt stark trend i att många måltider per vecka faktiskt är tillagad av någon annan utanför familjen. Exakt. Så det är sån här, att lite grann ha ett hum om vad maten är tillagad någonstans. Det säger ganska så mycket om vilka möjligheter det finns att lägga om ätbeteendet och måltidsvanorna. Så jag ville bara fånga upp det. En annan sak jag ville fånga upp med en följdfråga till dig, Jessica.
Mm.
Vilka vanor kommer du plocka med dig som du har liksom lagt till det senaste året? Vad kommer du fortsätta med och vad kommer du skippa?
Men jag tror att vi kommer att fortsätta laga mycket mat hemma. Eller Patrik lagar maten hemma. Vi var väl att ta i kanske eventuellt.
Det är som när min frisör, när hon säger så här till mig: "Ah, Lovisa, nu kommer vi ha det lite jobbigt här nu när vi sparar ut." Jag bara: "Vadå vi? Det är jag som kommer ha det jobbigt nu när vi sparar ut." Men så kommer jag också på, jag har ju hört mig själv säga så många gånger till en klient: "Ja, nu kommer vi ha ett tufft block, vi kommer köra knäböj och sen kommer du köra en axelpress och vi kommer verkligen få kämpa." Och så bara: "Nej men Lovisa, du kommer inte kämpa någonting, du kommer stå där vid sidan och ge beröm."
Ja, jag vet. Det är lite,
men det är Patrik som lagar maten.
Patrik lagar maten. Jag tror vi kommer att fortsätta laga ganska mycket mat hemma, även om, alltså, vi gillar ju att gå på restaurang, men det, vi har ätit ganska bra tycker jag under pandemin. Nyttigt och bra och varierat. Patrik har ju fått, ett av hans stora intressen har ju liksom blivit att testa nya maträtter under den här tiden. Han har ju till och med startat en matblogg, Falles matblogg på Instagram. Så han är ju verkligen inne på det där. Jag kommer nog också att fortsätta träna ganska mycket hemma faktiskt. Det tror jag, även om jag saknar gymmet. Men jag har fått ett helt nytt träningsmönster. Att jag inte kanske tränar så, vad ska man säga, inrutat som jag gjorde förut. Att jag, förut hade jag mer en plan. Så här, jag ska göra 2 styrkepass den här veckan, jag ska göra 2 löppass, bla bla bla. Och jag gillar ju egentligen det. Men det som har varit positivt med hur jag har tränat nu har varit att jag har ju tränat varje dag istället. Jag har gjort något fysiskt varje dag och det har nog handlat lite grann om att hålla den mentala hälsan i schack mycket. Även den fysiska också förstås, för att i början av pandemin så bara släppte jag allt för jag var så deprimerad och rädd och så. Så att jag gjorde ju ingenting ett tag och bara var så här: "Om det här är min sista tid på jorden", du vet, så dramatisk var jag, att nu går jorden under, så ska jag i alla fall äta choklad och dricka vin. Så de första månaderna av pandemin då satt jag hemma varje dag och åt varje dag 200 gram chokladkaka, drack vin varje dag, tränade ingenting och sen kände jag bara såhär: "Nej, nu får jag skärpa mig, så här kan jag inte leva." Så det verkar ju bli längre än bara någon månad som det här kommer att pågå, så då tog jag tag i mig själv. Och det gillar jag faktiskt, att träningen har blivit en så pass naturlig del av min vardag att jag inte ens reflekterar över det. Och det tycker jag om. Jag kommer nog försöka blanda lite grann. Jag går lite grann tillbaka till mitt gamla med att ha någon slags träningsschema för varje vecka. Men ändå ge mig själv utrymme till den här spontanträningen hemma som det har blivit mycket av. Och också det här att man har varit ute mycket mer. Det kommer jag hålla fast vid. Du har ju också varit ute mycket mer än du brukar. Är det något som du kommer att fortsätta med?
Ja, absolut. Men jag, till skillnad från väldigt många andra, tycker att det är mysigt när det är många människor som är ute tillsammans. Jag var ju så himla glad i vintras när kommunen spolade is på vår lilla assunkiga egentligen fotbollsplan. Det är en sliten, tunn matta på betong. Det är liksom inga fotbollslag som har officiella träningar på den, men det är ändå familjer där då och då och kanske sparkar lite boll. Men när de spolade is och det var helt smockat på isen, de fick sätta upp lappar så här: "Är det trångt på isen? Kom tillbaka om en stund", för att det var så många som åkte skridskor. Pulkabacken utanför vårt hus, det bara liksom, det var som en köbildning av barn som ville åka skärtla, pulka, snow racer. Min lilla kille, han tog ju till och med sig snowboarden under armen och åkte snowboard ner för den där pulkabacken till de här treåringsföräldrarnas stora förtret, för det är inte jättekul när kommer en snowboardåkare på som liksom sladdar ner. Men ja, man får ropa 1000 hål i nacken. Men jag tycker ju att det är mysigt att promenera när det är många andra som promenerar. Och det är därför jag tror både du och jag tycker det är kul med det här med att springturista. Att man faktiskt är ute och springer där det rör sig mycket folk. Att man får uppleva en ny stad gåendes eller springandes. Och jag tycker att man tänker sig, alltså en storstad såklart, det rör sig ganska mycket folk. Och jag tyckte det var lite jobbigt när det var så här, som i ganska så prickigt år sedan, när det var liksom helt tomt i Stockholms innerstad. Jag tycker att det är lite obehagligt. Jag tycker att det är mysigt när folk rör sig.
Ja.
Samtidigt så är det ju inte så roligt när det blir trängsel och cykelolyckor och för att gångare och cyklister ska samsas på samma bana och så. Men jag tycker det är fint när människor rör sig i de här stora kollektiven. Så, och jag har ju liksom verkligen aktivt, medvetet tagit ett beslut om att vara mera utomhus. Och om vi nu pratar om så här framgångsfaktorer när det handlar om livsstilsförändringar, vi vet att att ju mer tid du tillbringar utomhus, desto bättre mår du.
Mm.
Alltså det finns ett direkt samband både på kort sikt och lång sikt. Och så det är liksom, sen ibland kan jag så här vackla i det, och så kan jag på kvällen så här, då kanske jag varit i studion och jobbat med PT-kunder en halv dag, så har jag gått hem, fortsatt jobba med online-klienter några timmar. Och så kommer barnen och så är det middag, och jag som inte har kunnat köra bil de här månaderna, inte den som skjutsar till och från fotbollsträning. Så jag är hemma, kanske kollar på tv, äter middag, och sen så är det dags att gå och lägga sig. Och då så här, men gud, så känner jag mig lite deppig. Jag kan känna så här, men vart tog den här dagen vägen? Och så försöker jag liksom, men jag har ändå gjort mycket. Och då vet jag, okej, men jag har inte varit ute i princip några minuter överhuvudtaget. Jag kanske har rört på mig mycket, jag kanske har tränat själv inomhus. Men just det att jag inte har fått de här utomhusminuterna, ja. Det är det som särskiljer sig från de dagarna där jag kan skatta mitt välmående och min nöjdhetskänsla. För det jobbar jag mycket med kvällstid. Det är där liksom, aha, men just det, där har jag faktiskt varit ute 20 minuter. Även om det inte har varit så här en meditativ promenad utan att jag har uträttat ärenden, så har jag ändå liksom varit ute i friska luften. Så att det kommer jag förhoppningsvis, nu har jag sagt i träningspodden, så att jag hoppas att jag kommer hålla i det. Men någonting annat som jag faktiskt hoppas att vi som familj kan hålla i. Och det här blir ju tyvärr på bekostnad av barnen. För om man tittar till exempel på min stora kille, vars idrott är brasiliansk jiu-jitsu. Mm. Alltså, brasiliansk jiu-jitsu är den sämsta idrotten att hålla på med när det är en pandemi. Det är ju en snuskig sport generellt. Man ligger och rullar jättenära varandra på en ganska så äcklig matta i mina ögon. Och det gnuggas, och så byter man med varandra, och så alla ska ha rullat med alla. Träningspasset är slut. Alla är barfota. Nej, men ja, det är ganska så snuskig sport. Men vi har liksom rutiner för att vi ska hålla de generella jiu-jitsu-bakterierna borta från hemmet. Men eftersom han inte har kunnat köra sin idrott, han har haft en del fysträning utomhus med klubben, men framförallt så är Sixten styrketränat hemma. Alltså han har ju verkligen kommit igång med skivstångsträning. Han kör knäböj, han kör bänkpress, han kör marklyft, militärpress plus alla hantelövningar. Han har blivit så stark. Men det tränar han ju hemma. Han träffar inga andra barn under tiden. Men det blir låg tröskel. Han är väldigt, vad säger man, konservativ. Han vill köra samma pass väldigt många gånger innan han får ett nytt pass. Här behöver inte varieras någonting. Men det har ju gjort att det normala livet som vi lever, det upplever både jag och nog min man, att det är lite grann av ett Tetris.
Mm.
Alltså det kommer hela tiden bitar fallandes, och det är olika bitar, och de ska passas in på där det funkar, och så försvinner det några rader, man har löst saker, och så kommer det nya bitar, och att det blir väldigt mycket att koordinera saker. Och nu när det dels då inte har varit några matcher inom fotbollen som min lilla kille spelar, jag har inte haft lika mycket jobb, och då Sixten som har tränat väldigt mycket hemma och också haft andra aktiviteter. Han läser filosofi, han går en filosofikurs och sjunger i kör, i kyrkokören. Det har också i perioder varit inställt. Det har gjort att vi som familj har fått mycket mer utrymme innanför lägenheten, alltså fyra väggar. Mm. Så vi har haft helt nya kvällsrutiner. Vi kollade förra året igenom alla säsonger av Modern Family innan vi går och lägger oss. Alltså att sitta och kolla på serie efter middagen, att det finns det utrymmet och tiden. Nu håller vi på att ta oss igenom, till min stora glädje, Scrubs. Alltså du vet, så här, tidigt 2000-tal, fyrkantig ruta. Barnen frågar, varför fyller inte bilden ut hela tv-skärmen, mamma? Och jag säger, nej men alltså på den här tiden så var tv-apparaterna så här fyrkantiga.
Och men en miljon avsnitt också.
Ja, ja, ja. Nej, men, och de blir många skämt som jag får förklara för att det är så gamla associationer och artister och grejer. Men det är ändå någonting fint att vi har haft fått det utrymmet i en vardag och faktiskt helger som är väldigt späckade.
Mm.
Så vi som familj har haft det väldigt bra med mera luft. Men det har ju varit på till priset av barnens liksom, aktiviteter utomhus och sen såklart mina möjligheter till att jobba med träningshelger, att ha träningsevent i studio med lite större grupper. Allt det har ju liksom ryckts undan och jag har fått lägga om mina verksamheter. Och då, ja, så det blir ju liksom... Ja, det finns ett pris som vi på något sätt också betalar. Men jag hoppas att vi kan ha kvar lite mera lugn kring vardagskvällarna. För det har jag uppskattat något enormt.
Mm, ja, jag håller faktiskt med. Men jag känner väl också att nu tänker man så här... Ah, det här ska vi hålla fast vid. Vi ska vara hemma mer och mysa med familjen och liksom prioritera tiden lite annorlunda kanske. Men jag vet ju hur det kommer att bli. När allt drar igång igen, det kommer att bli ett krig. Kanske jag säger för att jag är mitt i en stressad period nu. Men så känns det i alla fall. Alltså, har man FOMO, då har man ju aldrig mått bättre än man har gjort under pandemin någonstans. För att det har inte funnits. Ja, men det har inte funnits något att ha FOMO för. För det har inte hänt någonting annat kul någon annanstans. Så det har inte varit så här, fan jag missade det, jag borde ha gjort det. Så nej, usch och fy. Men du, nu måste vi, som avrundning på denna dags podd, prata om veckans bomb.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Vad jag syftar på här?
Ja, och det här är så intressant. För jag har ju från sidan bevittnat din 120 km i timmen rusning som du har gjort.
Ja.
Och där du har hamnat i en situation där du har sagt ja till för många grejer samtidigt. Kanske lite grann på grund av FOMO. Jobbmässigt också privat. Och i samma veva... så läser ju både du och jag att Carola hoppar av Let's Dance. Alltså, wow!
Ja, men vet du vad? Jag blev så chockad. När jag såg det här så först bara så var jag så här, är det sant? Och sen bara, det är bara Carola i hela Sverige som skulle komma på tanken att hoppa av Let's Dance. Alltså, det är bara Carola i hela Sverige. Alltså, jag blev så chockad och sen blev jag helt full i skratt. Jag bara, fy fan, det här är verkligen Carola. Har vi en stjärna i Sverige, en enda stjärna i Sverige, så är det Carola. Ja, jag blev väldigt överraskad, måste jag säga.
Ja, men jag tycker att det finns... så många perspektiv på det här som är värt att diskutera. För att vi pratar ju mycket om stress i träningspodden. På samhällsnivå pratar vi också väldigt mycket om stress. Kanske det som jag upplever det är att man missar det här att görandet, förändringen. Att prata om stress är en sak, att uppleva stress är någonting annat. Men det Carola lyfter fram, som jag tror fler, särskilt bland träningspoddens lyssnare, skulle behöva vara vaksamma på, det är när Carola på sin Instagram, när hon rabblar sina fysiska symptom. Det är symptom på brist av återhämtning. Och det här när man pratar om någonting, att det är dosrelaterat. Alltså Carola vill vara med i Let's Dance. Hon tänker sig inledningsvis, det här är bra för min hälsa. Jag får röra jättemycket på mig. Jag får lära mig dansa de här danserna. Och att hon, som ju alla som tackar ja till Let's Dance, tänker att det här kommer jag kanske också bli lite snyggare, lite smalare av. Mm. Vi har ju väldigt många exempel på när Let's Dance har förändrat kroppar.
Ja, kanske man tränar ju jättemycket.
Ja, men jag tänkte på, för hon skrev på Instagram, knäskador, axelskador, handledsskador, ryggskador, en hamstringsinflammation, sår mellan tårna och elaka munblåsor. Och det här är så hög igenkänning på klienter som jag möter som tror och tänker att de måste träna mer för att bli smärtfria i axeln. Som inte förstår varför de gång på gång river upp hamstringsskador. Och de här som gång på gång får förkylningssymptom med blåsor på tungan eller runt läpparna eller inne i slemhinnan i munnen. Och jag tänker så här, det här är inte bara en upplevd stress. Jag har jättemycket att göra, jag måste skriva en lista för att komma ihåg allting och bocka av. Utan att det faktiskt finns fysiska symptom som är väldigt konkreta. Och jag tänker också, jag blir ju imponerad av en person som Carola som klarar av att säga nej, som klarar av att hoppa av, att dra sig ur någonting som man har sagt ja till, committat till, och faktiskt det som andra skulle se och beskriva om sig själva. Nej, jag vill inte ge upp. Jag är inte en sån som ger upp. Exakt. Jag fortsätter att kämpa till slutet.
Ja, precis. Man kämpar hur dåligt man än mår. Om man så bryter alla ben i hela kroppen så hade man ju kämpat vidare.
Och jag tror och tänker att det här är någonting som väldigt många, och nu pratar vi oftast i träningspodden till den kvinnliga målgruppen, och vi har pratat om den kvinnliga målgruppens upplevda maghälsa. Men jag tänker så här. Kan Carola 1. Konfrontera produktionen och säga, det här formatet, den här träningsdosen, det här åtagandet, det är för mycket för mig. Jag kan inte sova, jag tappar aptiten, det snurrar i hjärnan när jag ska sova, allting är ur balans, det här funkar inte för mig. Får ett bemötande som är, ja men det är så här vi jobbar, så här är det hos oss. Och sen överväga den feedbacken och sen säga, okej, men då vill inte jag vara med. Att man inte måste ställa upp på villkor som andra har dikterat. Det här skulle jag vilja skicka ut i eten. Och ska man ta det till sig? Man behöver inte ställa upp på villkor som andra har dikterat om man inte mår bra av det. Åh.
Nej, alltså jag får hålla med dig. Det är supermodigt. Och också med utgångspunkt att man tänker verkligen så här, det där hade jag aldrig gjort. Jag hade aldrig vågat det. Jag hade nog inte ens tänkt tanken. För jag hade tänkt så här, det går inte. Det gör man inte. Och då är det så skönt att någon bara bryter reglerna. Och bara, jo men det gör man visst. Plus att jag älskar att någon tänker så här, jag prioriterar nu min egen hälsa. Det här var inte bra för mig. Ja, men då kommer inte jag vara med på det här. Innan man kraschar. Förstår du? Nu har hon ju en massa fysiska symptom, så att det har ju säkerligen gått ganska långt. Men innan det liksom är så att, att man får åka in akut för att man får en panikångestattack som man tror är en hjärtinfarkt, vilket är ganska vanligt när man går in i väggen. Jag har ju varit med om det 2 gånger till exempel. Men att man då innan tar ansvar för sin egen hälsa och säger stopp. Jag tycker det är, jag är fascinerad på ett bra sätt, men chockad också lite grann. Jag ska erkänna det, jag är också lite chockad. Tankarna har verkligen gått så här, nej men så där gör man inte. Nej men så där kan man inte göra. Alltså, jag har tänkt jättemycket på det här den här veckan, måste jag erkänna.
Men jag är nog inte så förvånad. Och jag tänker att okej, som i hennes fall då är Let's Dance arbetsplatsen. Men det finns ju faktiskt ingen arbetsplats eller arbetsgivare eller relation, kanske förutom den till sitt barn, som är värd den smärta, den mentala ohälsa och den upplevda belastning som gör det värt när man känner att man håller på att krascha. Det finns inte ens Sveriges riksdag, inte ens regeringen, inte ens en position där gör det värt. Inte med facit i hand, som kanske lite grann blir temat den här veckan. Och jag tänker också, nu tappade jag spåret på den. Jag började tänka på Carola när hon dansade. Det var så snyggt. Nej, fasen också. Jag glömde den. Men det är verkligen det som jag tar åt mig. Jo, nu kom jag på. Jag skulle göra ett erkännande. Det här är jobbigt. När man ska erkänna någonting, då kommer man på det. Och sen så bara, förresten, jag glömde bort. Ja, men jag är ju en quitter. Alltså, jag har dragit mig ur så många gånger. Det är därför jag säger så här, ja, men nu har jag sagt i träningspodden att jag ska vara ute mycket mer resten av året. Men jag ger upp, jag drar mig ur. Jag säger att jag ska göra saker och sen levererar jag inte. Jag tror att folk tänker om mig att jag är sån som alltid levererar 100%. Men det är för att de inte ser när jag känner att nej, det här passar inte mig. Det är bara det jag kommer på att tänka på. Men där hade jag ju som ett litet projekt i träningspodden för ett par år sedan när jag skulle träna på att säga nej. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Jessica. Men det har ju jag verkligen tagit åt mig. Att faktiskt kunna uttala ordet nej. Nej, jag vill inte. Nej, jag kan inte. Nej, det bör jag inte. För att är man fostrad och har levt i väldigt många år som en ja-sägare, som kanske till och med säger ja, tack, att man nästan känner sig lite ärad att man har fått frågan och man blir smickrad, då är det skitjobbigt att bli en nej-sägare. Men det är ganska så skönt att lära sig säga nej och att man får ångra sig.
Jag tränar verkligen på det, men det går så där. Ni lär få följa utvecklingen vidare. Nu har det blivit dags att runda av träningspodden den här veckan. Jag tänkte bara säga att jag kommer idag, fredag, när träningspodden kommer ut, springa med Clara Henry. Clara Henry gör ju nämligen en utmaning för Barncancerfonden. Hon ska springa 84 kilometer på 24 timmar. Det vill säga 2 maraton. Hon kommer alltså springa 3,5 kilometer varje timme. Och det här är så sjukt alltså. Men det ska bli jättekul att få vara med en av de här timmarna. Fast jag är lite nervös, som jag har berättat för er tidigare, hur hon ska vara när jag kommer dit. Liksom. Är hon svintrött? Är hon arg? Vad är grejen? Ska man prata? Ska man inte prata? Jag lär få svar på det imorgon. Men det jag ville säga var att om ni vill följa detta så kan man göra det på Klaras Instagram. Och jag kommer att springa 14:00 med Sara imorgon. Med Klara. Med Sara. Nu är jag så snurrig, hör du. Jag springer med Klara 14:00. Så häng med på hennes Insta om ni vill. Hon heter Glasklara på Instagram.
Det här är så roligt, spännande. Hon har ju verkligen sagt ja till någonting enormt mastigt. Det ska bli intressant att se om hon är en quitter eller om hon kommer slutföra projektet.
Ja, jag tror hon kommer att slutföra. Hon är en riktigt tuff böna alltså. Modig är hon också, att man ens ger sig på ett sånt här projekt. Men hur som, ni kan följa hur det går imorgon. Det kommer bli riktigt spännande.
Och du tar med dig foppatofflorna och springer med, antar jag.
Ja, det får ju bli det. Får vi springa i foppatofflor eller barfota?
För Barncancerfonden.
Det som är bra är att hon har sprungit kanske 6 mil lite drygt, tror jag, när jag kommer. Så att hon kommer nog vara rätt trött. Så att jag kan nog halta runt med min häl. Det ska nog gå bra.
Hon kanske är så trött att hon inte ser att du har knallorangea foppatofflor på dig.
Ja, precis. Ja, men då vet ni det. Och då är det bara att säga hej då, Lovisa.
Ja, men lycka till Klara och till dig då, Jessica.
Ja, tack snälla. Jag ska hälsa henne från dig och träningspodden. Men ha en trevlig helg. Ut och rör på er. Skaka loss era magar. Och tänk på att lösa byxor är bättre än tajta. Och med de orden
så... Och gå på toa regelbundet.
Exakt. Det får sätta punkt. Puss och kram. Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.